Jag fastnar för första Petrus brev kapitel 1 och vill dela några enkla tankar därifrån. Och vi kan läsa från första kapitlet, alltså i Petrus första brev, och från vers 1 till och med 7. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Det första som tanken som jag fick när jag läste det här, det var hur viktigt det är att vi har evighetsperspektivet. Att vi har blicken, som det står, fäst på det som är där ovan. Vi läste här om ett levande hopp. Det är någonting som vi lever för och ser fram emot. Vi har ett arv som väntar. Vi får inte ut allt här och nu. Det säger Bibeln tydligt och klart. Men vi väntar och vi ser fram emot det som ska komma. Det är redan klart. Arvet är klart. Allt är redan fullbordat och färdigt i Jesus Kristus. Hela frälsningsplanen. Men det kommer att bli synligt och bli en verklighet här den dagen som Jesus kommer tillbaka. Vi läser ju i Uppenbarelseboken 13 och vers 8 så här. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Det är den sista tidens antikristliga tillbedjan. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Och det står att det var i Guds, hos Gud, redan innan han skapade världen hade han frälsningsplanen klar. Men Gud är ju inte begränsad av tid och rum som vi. Och det fullbordades, det blev en verklighet, och det hände när Jesus kom hit för att ge sitt liv på Golgata. Andra Korintherbrevet 5 och kapitel 17 läser vi. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Och detta nya, denna fullbordade frälsningsplan, fullbordade skapelse som Jesus har vunnit, den får vi del av redan här och nu och har fått del av. Vi är renade, som vi läste, i Jesu blod. Renade och förlåtna och friköpta i Jesu blod. Men vi är födda på nytt genom hans uppståndelse. Vi är födda på nytt. Det har hänt någonting nytt. En ny skapelse. Vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Och det här ordet skapelse, det är samma ord egentligen, fast det är i grekiska, det nya testamentet, Men det är samma ord som i gamla testamentet när Gud skapade himmel och jord. Han skapade allt som finns, han skapade oss människor och så vidare. Det betyder att skapa av ingenting. Med andra ord kan man säga, det fanns inga förutsättningar i någon av oss för att vi skulle få del av detta livet. Det fanns inga goda förutsättningar, det fanns inga gärningar, det fanns ingenting som vi, någon av oss, kunde åstadkomma för att få bli och få del av den nya skapelsen och få ett levande hopp. Det är bara nåd. Men det gjorde Gud, det han har gjort i våra liv, i våra hjärtan, en ny skapelse i Jesus Kristus. Och detta nya som vi får leva i, det är ju så radikalt. Så många som vi läser om i Bibeln till och med bytte namn. Och ibland fick de ett nytt namn. Petrus, han fick ett nytt namn av Jesus. Paulus, han bytte namn från Saulus till Paulus. Därför att någonting så helt nytt hände, förändrade deras liv. Det är en process. För vi läste här att Petrus, han skriver här: må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det är ju alltså en process i våra liv, att det ska förökas mer och mer. Men Gud, han talar, han läser vi om, han talar om sånt som inte finns som om det funnes. Därför att Gud, han har redan en färdig bild. Till Gideon kom Herren och sa, genom Herrens ängel står det, och sa: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och just då var ju Gideon verkligen inte tapper. Han var inte heller någon stridsman eller duglig stridsman. Han var rädd. Han var full av fruktan. Men Gud hade redan en färdig bild, en färdig plan för Gideon. För den uppgift som han kallar Gideon till. Och det var inte Gideons kraft. Det var Guds kraft. Och Gud visste att om bara Gideon sa sitt ja till kallelsen, då var Gud mäktig att förändra Gideon och göra precis det han ville genom Gideons liv. Och så är det för oss också. Gud kan tala saker som vi tycker i oss, och vi vet att i oss själva är det totalt omöjligt. Inte en chans. Det finns inga förutsättningar ens. Men Gud är mäktig att göra precis vad han vill i ditt liv och genom dig, om du har sagt ja till hans kallelse. Tänk på Petrus som skrev de här breven. Full av tro och full av förtröstan. Och det här är skrivet särskilt när vi är i prövningar. Och inte minst prövningar i den sista yttersta tiden innan Jesu andra ankomst. Så skriver Petrus om tröst mitt i prövningar, mitt i frestelser och svårigheter och lidande. Petrus som förneka Jesus och som har gjort sig känd för många misstag och klantigheter och dumheter som vi läser om. Och vi känner igen oss många gånger i Petrus. Och när Jesus sa till Petrus att du ska heta Kefas, eller Simon som han hette då, du ska heta Kefas eller Petrus, stenen som är tagen ur klippan Jesus. Men det är en bild på fasthet, orubblighet. Och det sa Jesus till Petrus när han, innan han förnekade Jesus och gjorde sitt största misstag, misslyckande. Men Jesus, han visste, om bara han får sin vilja fram i hans liv, då skulle Petrus stå här, skriva de här breven full av visshet, orubblig tro och förtröstan, och uppmuntra alla oss andra som läser de här orden. Vi har fått del av denna nya, det nya som väntar, evighets det eviga livet. Och vi ska ha det perspektivet. Vi är en ny skapelse. Vårt inre liv. Där har Gud gjort ett under. Han har fött oss på nytt. Vi har nya skapelser i honom. Vi har fått en helig ande som en pant på arvet, står det. Men det är också viktigt att vi vet att vi får inte ut allt här och nu. För det finns många idag som lär att vi kan ta ut och ha rätt till allt här och nu. Men det är inte bibliskt. Det är inte enligt Bibeln. Vi ska inte leva för det som är här i världen. Det är inte det som vi ska söka efter. Som många påstår och predikar idag. Att vi ska bli rika och vi ska ständigt ha framgång. Och allt det här som finns här i världen. Men det är inte det som vi ska ha blicken på. Vi ska inte leva för det jordiska, säger Bibeln. Vi ska vara nöjda om vi har det vi behöver. Och Gud förser oss med det vi behöver. Och Petrus skriver här i kapitel 3 i samma brev och vers 14. Ja, även om ni nu skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Även om vi får lida. Om vi får lida för rättfärdighetens skull. Och det kan vara många slags lidande. Så är vi saliga, står det. Eller lyckliga. Och det där ordet på grekiska är makarios. Och det betyder att du är lycklig i ditt innersta. Av en anledning. Och det är därför att du tillhör Jesus. Du är frälst. Oavsett yttre omständigheter. För det här ordet det beskriver någonting som inte är beroende av goda eller positiva yttre omständigheter. Utan i vilken situation vi än befinner oss kan vi ha en lycka, en glädje i våra hjärtan. I den heliga ande. Det beskriver en position av förtröstan. En position av tro på att jag vet att mitt liv är i Guds hand. Oavsett vilken situation jag befinner mig i. Mitt liv är helt i Guds hand. Det är vad det här ordet beskriver. Och Bibeln säger att tiden är ond, tiden är svår. Och när vi läser Petrus brev och vi läser vad Bibeln säger om den här tiden som beskrivs, som vi förstår att vi lever i idag. Den yttersta tiden, som det står, det är ju egentligen både från Jesu första ankomst till hans andra ankomst. Hela den tiden. Men vad vi förstår när vi ser på tidstecken idag, så vet vi att vi lever i den yttersta av den yttersta tiden. De sista dagarna. Tiden är svår. Och hur vi då har blicken. Hur vi bevarar blicken. Vårt inre riktat på det som är där ovan. Ja, det gör vi ju genom bönen. Framför allt. Och det var en artikel i tidningen Dagen för någon vecka sedan. Som det stod. Var tog bönen vägen? Var tog bönen vägen? Och beskrev hur det är så mycket annat i våra församlingar. Och verksamheter och planer och allt sammans. Men det talas sällan om bön. Och bönen är det som kanske prioriteras sist för många. Nu kan vi ha orsak att vi inte har möjlighet att vara med på bön. Men vi kan be i våra hem om vi inte kan be och vara med i kyrkorna. Men bönen, visst är det så. Vi vet att det är bönen som alltid har varit det viktigaste i församlingen. Det är det viktigaste. Och vi kan bara tänka efter själva. Om vi har slarvat så att säga med bönen och inte tagit tid i bön. Vad händer då? Jo, väldigt snart så blir vi mer och mer upptagna med det yttre. Det som är här på jorden. För att hålla blicken, våra inre ögon riktade på det som är där ovan, som vi uppmanas till, då behöver vi vara bedjande. Därför att det är vår gemenskap, den öppna relationen med Gud hela tiden, så att den heliga ande får verka i våra liv som han vill. Vi ska inte fokusera på det som är här nere. Och varför jag särskilt vill ta upp det igen, det är därför att det är så mycket idag. Det är så mycket som predikas idag, som just gör precis tvärtom vad Bibeln säger. Det fokuserar på det som är det jordiska. Det bygger på begären. Kom till Jesus och bli rik. Kom till Jesus och få framgång. Använd Bibeln och hitta vägar för framgång och välfärd, hälsa och pengar och allt detta. Och det är inte vad Bibeln talar om. Paulus skrev till Timoteus, andra Timoteusbrevet 4 och vers 3. Ty det ska komma en tid, och det beskriver han alltså den yttersta tiden, då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och Petrus skriver likadant här i sitt första brev i kapitel 4, vers 1. Då nu Kristus har lidit i kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. När man fokuserar, om vi fokuserar på det som är på jorden, och det vi vill ha ut här på jorden, om man lär så, då följer man begären. Och man predikar utifrån begären. Tvärt emot vad Guds evangelium säger. Vi ska dö ner från begären. Och ta emot ifrån Gud det vi behöver. Och vi får gå till honom med allting. Och han ser till varje område och alla behov i våra liv. Och vill leda oss och fylla våra behov. Men om man bygger istället lär och bygger på begären, då hamnar man snart i slaveri. Jag såg en intressant kommentar i Folkbibeln. Det stod: Guds fruktan förjagar människofruktan. Och tvärtom. Människofruktan förjagar Guds fruktan, med andra ord. För när vi bygger på det som är på jorden och sänker blicken till det jordiska, när man gör så, då börjar man genast förlita sig på sig själv och på varandra, människor mellan. Så bygger man nätverk och binder varandra. För det är vad det leder till. Om man inte längre har blicken vänd på det som är där ovan och fruktar Gud. Det står om i Uppenbarelseboken 17, vers 4, beskrivs sjukan, den yttersta tidens världskyrka eller religiösa system, som vi vet kommer att innefatta alla religioner, där man blandar allting, där allt ska förenas i ett. Det står att kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Hon var alltså klädd i rikedom. Beskrivs som den stora staden Babylon. Storhet, rikedom, prakt. Det är vad som kännetecknar. Och därför ska vi vara uppmärksamma på sådana villolärare. Därför att det sprids idag, var vi än bor. Det sprids genom kristna tv-kanaler. Det sprids genom kristna tidningar. Och vi ska vara uppmärksamma på det och ta avstånd ifrån det. För det leder till att vi blir bundna i våra begär. Och det är tvärt emot vad Gud vill göra. För Jesus, han har fött oss på nytt. För att leda oss in mer och mer i friheten i Kristus. Frihet från begär. Och då har vi också en längtan efter Jesus. Och mer kan, när vi förstår vad det betyder, att Jesus ska komma tillbaka. Och allting, det som redan är färdigt, den skapelsen som är, som ska förvandlas och förnyas. Då kan vi längta också fram emot det. Vi läste att prövningar måste komma. Det står så. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. För vi vill ju helst slippa prövningar och svårigheter och lidande. Det vill vi, men det måste komma, står det. Det ingår. För att äktheten i vår tro ska bestå. Och ordet här för att prövas eller prövningar, det är ett ord som alltid bara beskriver när Gud prövar. Det finns ett annat ord som beskriver prövningar. Det beror på då vem som prövar. Det kan vara den onde som prövar. Och när han prövar, då är det för att förgöra oss och för att sänka oss. Han kan inte pröva om inte Gud tillåter. Det är hans syften att förgöra. Men Gud, när han prövar eller tillåter prövningar, då är det alltid för ett gott syfte. Han vill få fram det som är hans verk i våra liv. Men vi vet ju också att det kommer annat fram när vi prövas. Inte bara det som är gott, tyvärr. Det kommer kanske både bitterhet och ilska och vrede och allt möjligt som vi inte önskar skulle komma fram. Men det står om guldet. Petrus tar ju bilden och jämför här med guldet som prövas i eld. Det måste renas genom eld. Precis så måste vår tro renas och prövas genom eld. Och det finns säkert olika sätt att rena guld. Men ett sätt som jag har läst om, det är att man mal ner guldet. Och sen blandar man guldet med ett flussmedel. Och det här, det ska in i en väldigt het ugn. Därför att de främmande metallerna, främmande beståndsdelarna ska skiljas från guldet. Och vad som händer, det är att flussmedlet lägger sig på ytan. Och dit dras de främmande beståndsdelarna. De åker upp till ytan. Men guldet, det är tyngre. Det har tyngd. Det lägger sig på botten. Och sen kan man ta bort det där främmande, orena beståndsdelarna. Och ungefär så är det också i våra liv. När Gud prövar oss. Det kommer upp och kommer ut sånt där orent som vi önskar inte skulle finnas. Men vad vi får göra då är att vi bekänner inför Jesus. Och så tar han bort det. Han förlåter oss och han befriar oss. Och kommer det upp igen, då bekänner vi igen. Och han befriar och han tar bort. Det leder till frihet i Kristus. Det som är guld i Bibeln, i Gamla testamentet, är guld, en förebild på Guds verk. Det som är gudomligt, det Gud gör. Och det är det som har tyngd. Och det vi vet är kanske också att där det står kavod, Guds härlighet. Ordet för härlighet på hebreiska, det betyder också tyngd. Och Guds verk, det har tyngd. Det betyder att det är det högst värdefulla. Det består i prövningen och i lidandet. Och det är vad Gud gör i våra liv. Det fanns en man som berättas om i Daniels bok som inte hade förstått det här, därför att han levde i synd. Han ville inte bekänna synd. Han ville inte omvända sig. Han till och med tog det som var heligt och gjorde, som någon uttryckte det, partyfest av det. i ytlighet och lättsinne, drack sig drucken. Det var Belsassar, som ni vet, berättas om i Daniels bok. Och det allvarliga det var att han kände till sanningen. Han hade sett det med egna ögon. Han visste sanningen, men han gav inte kärleken till sanningen rum, som det står. Och när han såg den här handen, en hand, en syn av en hand som skrev på väggen, då vart han var dödsförskräckt. Man skickade efter Daniel för att tolka texten. Och vad får han säga? Ja, bland annat så var orden till Belsassar: du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Och det var därför att Belsassar, han hade inte tagit vara på sanningen, på det han visste var sant, och följt det och gett rum för det i sitt hjärta. Det ledde till att han redan den natten blev dödad och fienden intog. Och historiskt så säger man att medierna kunde inta staden väldigt lätt. För Belsassar, ni vet, han tog de heliga kärlen från Guds tempel. Han tog det som var heligt och fästa. Och de drack sig druckna och berusade där. Och därför att de var så fulla, så berusade, hade de inte låst portarna ens. Utan fienden kunde bara gå rakt in och inta staden. Gång på gång i Bibeln så uppmanas vi att vara vakna, bedjande och nyktra. Nykterhet står alltid ihop med den heliga ande. Druckenhet och berusning står alltid ihop med sjökan, med antikrists ande. Tänk på det. Det finns i karismatiska rörelsen många som talar om att dricka sig full och dricka sig drucken i den heliga ande. Finns inget sånt. Det har ingenting med den heliga ande att göra. Det är en annan ande. Det är antikrists ande man öppnar för då. Den berusningen, det har ingenting med Guds ande att göra. Gud är helig och Guds ande är helig ande. Men den som ger kärleken till sanningen rum får ett värde. Vi får del av Guds natur, som det står. Vi är nya skapelser och Gud gör ett verk i våra liv, som det står, ett evigt verk. Guds härlighet tar sin boning i oss och Guds härlighet har tyngd. Det var någon som uttryckte det så här: fruktlöst arbete är vad du gör för Gud. Fruktbärande arbete är vad Gud gör i och genom dig. Ni förstår skillnaden. Fruktlöst arbete är vad du gör för Gud. Det är när vi tror att vi ska åstadkomma saker och vi ska göra goda gärningar. För vi förtröstar, vi tror att vi är någonting i oss själva. Det är alltså fruktlöst arbete. Men fruktbärande arbete, det är vad Gud gör i och genom oss. Om man går några verser senare här i kapitel 1 i Petrus första brev, så står det också: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och då kände vi genast hur oheliga vi är. Eller hur? Och vi ser genast på våra fel och brister. Men det står så: ni ska vara heliga, ty jag är helig. På oss är det förtröstan och tro på det Jesus har gjort för oss. Att vi är nya skapelser. Och det är inte vi som gör oss heliga. För det står tydligt och klart att det är den helige andes verk. Och helighet, det har ju med avskildhet att göra, det här ordet. Att vara helt hängiven, alltså att bara tillhöra Jesus. Vi har inga andra gudar. Vi har bara Jesus. Vi tillhör honom. Vi är avskilda för honom. Överlåtna åt honom. Grammatiskt sett så står det här i passive voice, som det står i engelskan. Passiv form. Det är alltså inte vi som åstadkommer. Vi kan inte ens i våra värsta ansträngningar göra någonting, betyder det ordet. Utan vi är bara mottagare. Det är Gud som gör oss heliga. Därför att han är helig. Han bor i oss. Det är till och med beskrivs att vara. Att bara vara. Och det var det där ordet som jag fick en gång. Ett tilltal från den heliga ande som jag har berättat om tidigare. Du ska bara vara för mig. Du ska bara vara för mig. Och på det sättet så fick jag uppleva den där natten jag arbetade. Hur Gud använde mig. Och ledde både omständigheter och samtal. Människor som jag arbetade med. Patienter som jag mötte. Och jag fick vara ett redskap och bara vara. Och ge vidare det den helige ande gav. D.L. Moody, en känd evangelist, och han sa så här. Lita på dig själv och du är dömd att bli besviken. Lita på dina vänner. De kommer att dö och lämna dig. Men lita på Gud. Och du kommer aldrig på skam, varken nu eller i evighet. Lita på Gud och du kommer aldrig på skam, varken nu eller i evighet. Och prövningar, det kan också vara att uthålligt vänta efter Herren. Prövning är också när ingenting händer eller tycks hända. Och vi tycker att situationen förändras inte. Och Guds löften, vad är de? Det är också en prövning. Och väldigt ofta var det så. Israels folk i öknen. Var det så att det var deras otålighet som gjorde att de frestade Herren, står det. Och de klagade och de gick fel och de syndade mot Gud. Därför att de blev otåliga. Och inte ville vänta på att Gud skulle gripa in. Och det står tydligt att vi behöver uthållighet. Tron prövas och prövningen ger oss uthållighet. Och vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och vi vet också att Gud, han arbetar ofta, sakta men säkert. Han är känd för det ju. Och han griper inte alltid in så snabbt, utan mer ofta kanske i sista stund. Därför att han vill pröva vår tro. Han vill se om vi verkligen tror och litar på honom. Och vägrar hitta på något eget verk. Vägrar gå före Gud. Inte så att vi sitter med armarna i kors. För vi ska vara trogna här och nu i det vi är kallade till. Men det vi vet att bara Gud kan åstadkomma, det ska vi fortsätta att förtrösta och förvänta på att han ska utföra och göra. Och mitt i den prövningen kan vi här idag få känna glädje. Oavsett omständigheter. I våra hjärtan, därför att vi tillhör Jesus. Och vi är nya skapelser. Och vi har del i det som väntar. Det fantastiska. När hela universum ska förnyas och förvandlas. Och vi ska förvandlas. Få nya kroppar, evighetskroppar. Och då är det slut på alla prövningar. Då har vi nått målet. Och det längtar vi efter, tror jag, alla. Inget lidande, ingen död. Ingen sjukdom. Ingen ondska. Ingen frestelse. Ingenting sånt. Allt är färdigt. Allt är klart. Och vi får en försmak av det här och nu. I vårt inre. I våra hjärtan.